kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Han är liksom någon som verkligen tror på research. Mm. För att han har någon så här bild av Zola i den där essens som växer fram till hans litterära ideal, eller hans ideal om hur författaren ska bete sig. Och det är att Zola, och det är bara en skämtteckning av Zola, på vilken Zola slänger sig framför en droska för att kunna beskriva hur det känns att bli påkörd av en droska.
Precis.
Och det är verkligen en så här actionförfattarskap.
Han, det är ett väldigt manligt.
Väldigt manligt.
Manlig inställning.
Väldigt manlig inställning.
Men han frågar sig.
Är inte en playboy utan en fuckboy, och det är det som skiljer honom från
Don Juan. Ja.
Och Don Juans förförelsekonst är
vem
retorisk.
Har skrivit om Don Juan ens?
Peter Handke.
Fast det är ju en Don Juan som inte förför någon. Det är den bok av Handke som jag tycker minst om.
Men den the original Don Juan.
Det var någon, han var någon mytisk figur från början. Sen Molières Don Juan är väl en av de mest kända. Också Mozart skrev väl Don Giovanni. Mm. Som Casanova var tydligen, eller ryktet säger att Casanova var rådgivare inför uppsättningen av Don Giovanni.
Nej, det visste jag inte. Mm. Det är ju jättebra. Mm.
Men för att jag drog fram en av mina favoritförfattares lilla tes, Jack Werup, som har en liten essä som är postumt publicerat, han dog ju 2017 eller någonting, som går ut på att det som utmärker Don Juan, då är jag rätt säker på det, är liksom inte hans fysiska attraktionskraft, inte heller hans sexuella attraktionskraft, utan en form av retorisk attraktionskraft. Alltså han är en man som charmar kvinnor, inte genom vad han säger, utan hur han lägger sina ord. Han är alltså en stilist, estetiker på något sätt.
Är det verkligen manipulativt då? Eller är det mer
det är retoriskt åtminstone. Eller det är en form av skönhet som vi normalt sett inte talar om som skönhet.
Nej, Kant tyckte ju att retorik var liksom manipulativt på det sättet och inte sann skönhet. Liksom.
Precis som Platon.
Ja, precis.
Och
fast Platon tyckte ju det om konst i allmänhet också.
Men vad skulle du säga är Casanovas dragningskraft? Liksom?
Jag tror med Casanova så är det ju att han genuint grips av en kvinna och förälskar sig i henne. Och det är något som är mer beroende av hans fantasier än den faktiska kvinnan. Som det här då att han, man får höra talas om en fattig familj där det finns, som har någon bondgård där de tror att det finns en skatt, och då åker han dit på vinst och förlust. Och så skriver han även att som forskare tog jag mig en titt på familjen. Och så ser han att men vackrast i familjen är den 14-åriga dottern, men hon är ganska ful. Men då stannar han ändå där i 2 veckor och låtsas vara trollkar för att försöka förföra henne, och säger att de måste göra ritualer där hon ska bada honom naken och sådär.
Lyckas förförelsen?
Han lyckas, han får henne dit att han skulle kunna ta hennes oskuld om han ville, men han låter faktiskt bli.
För att hon är för ful?
Nej, han hamnar i ett oskoväder och
det har hänt den bästa.
Då är det som att han vaknar upp på något sätt och känner, men vad håller jag på med? Och så lämnar han gården. Men också så här att han går på gatan i Venedig och så ser han en vacker kvinna i en båt, och då hoppar han i, vinkar han till sig båten och hoppar i den, och och åka med henne dit hon ska och lovar henne att de ska gifta sig. Och så sen när det har gått en vecka så, och hennes oskuld tar han. Och efter någon vecka så tänker han att jag kanske inte vill gifta mig faktiskt. Men då ordnar han en annan mer lämplig man till henne, så att det, alltså det finns ju någon slags omsorg ändå.
Jag älskar när en kille gör det, man känner sig så otroligt omhändertagen.
Men vad är det för bild av manligheten Casanova utgör?
Ja, men det är den här glada lättheten. Ingen eftertanke, utan han bara handlar. Han bara,
det är det som är den manliga prosan också, enligt dig. Alltså det finns något stilistiskt där också, någon slags observation som aldrig dröjer.
Ja, men jag tänker att det är den obekymrade manligheten i motsats till...
Den bekymrade kvinnligheten.
Nej, den bekymrade manligheten som är då kanske Robert Musil, där det liksom bara är en bok som handlar om att någon går runt och tänker.
Ja, men här finns verkligen en bekymrad manlighet i en annan bemärkelse som jag själv var besatt i som någon slags ideal som 19-åring. Gombrowicz, säger man Gombrowicz eller Gombrowicz?
Gombrowicz, tror jag.
Gombrowicz, eller hur?
För nu kommer då Lyras exempel in i bilden.
Jajamän. Gombrowicz var ju, kan man säga, på många sätt... upptagen vid manlighetens problem. Och för honom smälter det som för så många män samman med litteraturens problem. Alltså så här, hur ska man skriva, hur ska man ha en författarperson? Liksom.
Också relativt förtjust i unga varelser, eller hur?
Unga män, tänker du på nu?
Ja, men det är mycket sådana liksom att han går ut i någon gränd, eller hur?
Ja, och det är mer av det i liksom den osensurerade dagboken.
Precis,
det här
precis.
Är då ur dagboken som han skrev som en kolumn under sin livstid. Så den är otroligt så självmedvetet porträtt av Gombrowicz som författaren. Men så finns det några passager här där han skriver om sig själv i tredje person. Som fascinerade mig väldigt mycket. Det finns också ett, idag tycker jag, någon slags inom citationstecken feministisk stil att så här hyperbolisera sitt författarjag, som typ Åse Berg gör till exempel, att vara så här, åh, jag ska bara blåsa upp mitt skrivande jag så att det sprängs och så här, ja, rinner över alla bräddar, som jag tycker blir ganska dåligt.
Men är det inte Gombrowicz bok inleds väl med att han skriker jag.
Precis. Jo, men han är ju det hyperboliska jagets urfader.
Eller är det den första sidan? Liksom?
Jo, men det är för honom alltid sammanknippat med liksom, artificialiteten som problem. Och det är så i de här sidorna som jag ska läsa. Nu har ju liksom Gombrowicz, efter att varit lite så här bitter, vet, han tvångs emigrerade till Argentina eller blev fast där liksom, när andra världskriget bröt ut.
Ja, för det, visst varför har honom ungefär som för Eivind Fahlström? Att han skulle egentligen bara vara på semester, typ.
Lite så.
Ja, men sen så bröt kriget ut och så kunde han inte återvända.
Nej, han var ju polsk adel och sen så fanns ju inte Polen längre plötsligt. Det var ju tråkigt.
En mindre polsk adel.
Men han verkar ha levt rullan på alla sätt. Men liksom det gick inte så bra för honom längre. Sen började det plötsligt gå bra för honom. Och då fick han ju en identitetskris. För han hade ju liksom odlat den manliga rollen som outsider. Och skulle plötsligt vara en stor manlig författare istället. Så då började han tillgripa tekniken att skriva om sig själv i tredje person i dagboken. Låter det så här. Han vet inte. Så till den grad depraverande har bördan av hans växande jag visat sig vara. Och detta jag inkräktar allt mer på hans relation till världen. Förutom den fysiska sjukligheten, som han nämner för att urskulda att han skrivit så lite, finns den andra svagheten, som antagligen är mera prövande. Han vet egentligen inte vad han ska ta sig till med den Gombrowicz, som han sedan någon tid tillbaka möter i utländska tidningar. Redan en internationell och europeisk person, redan nästan en världsberömdhet. En svaghet som är desto mera förödmjukande, som detta är ett typiskt Gombrowicz-problem. Vad kan vara mer Gombrowicz som tema och problem än en personlighet som ständigt blåses upp och sväller av berömdhet? Men just detta bara förvärrar hans hjälplöshet. Och eftersom det förpliktar, och det går inte för sig att han i en så ytterst personlig och självupplevd sak följer redan utstakade banor. Nej, här måste han finna sin egen lösning. Och på frågan, på vilket sätt ska jag vara stor, måste han komma med ett alldeles personligt svar. Jo, visst är det så. Inte kommer han att tillgripa sådana lösningar på storhetens problem som redan är kända för det stora flertalet och har blivit allmängods. Till exempel en Anatole France affekterade virtuositet. Men inte heller en Dostojevskis bondska, enfaldiga, sluga och lidelsefulla storhet är användbar. Den är honom förresten fullkomligt främmande. Och Goethes Olymp, och Erasmus, eller Leonardo, Tolstoj i Jasnaya Poljana, Charis eller Lotte Chemont, metafysiska dandyism, Tizian eller Poe, Kierkegaard eller Claudel, inget av allt detta, ingen av dessa masker, ingen av dessa purpurmantlar. Det gäller att komma fram till något eget. Problemet är bara det, storheten, den gamla H... är en av konstens mest osvikliga lockelser som har använts tusen gånger om, och det i de mest skilda varianter. Den patetiska och ödmjuka storheten känner vi redan, liksom den narraktiga och cyniska, den glödande och brutala, den kristna, den hedniska och den lyriska och den torra och den matematiska. Varenda en av dessa gamla odalisker har ju dansat på sitt eget lilla vis. Av de många storhetsstilar som lanserats av lika många mästare var kanske Thomas Manns under en mångårig karriär utarbetade variant den som stod honom närmast. Ty Mann lyckades i sin tids anda knyta närmare band än någon annan mellan storhet och sjukdom, geni och dekadens, upphöjdhet och förnedring, ära och skam. Han förhöll sig till denna vanvettiga hopkoppling av motsägelser med en uppriktighet som väckte förtroende. Och samtidigt betraktade han inte den skamliga motsägelsefullheten som någonting vämjeligt och fördömligt, utan just som någonting lidelsefullt och bedövande. Ja, värt att älska, så att den store konstnären i sin manska reproduktion är vämjelig och löjlig, men också storslagen och tilldragande, precis som en älskare. Den manska rättvisan i fördelandet av ljus och skuggor, denna djupa intelligens i sättet att möta problemet, tyckte Gombrowicz mycket, mycket om. Och han tog för vana att i sina samtal åberopa sig på denne författare och hans utomordentligt tecknade berättelse Tony och Kröger, i vilken han, Gombrowicz, tidigt hade utläst sitt öde och sin kallelse. Med årens lopp blev det emellertid allt tydligare för honom att mans uppriktighet, ärlighet och öppenhet bara var ytterligare en i raden av koketta påser. Ytterligare en forcerad attityd i kulturhistorien under sken av ärlighet, ja, ödmjukhet, i syfte att driva igenom sin egen berömmelse. Ja, den är järve belackare av myten om den sunda och naturliga storheten, den är blottare av smutsen och eländet, visade sig belacka och blotta endast för att bygga sig ett än solidare och hållbarare monument, ännu mer grundat på verklighet och medvetenhet. Och allt eftersom det manska verket växte fram hördes tydligare och tydligare bakom revoltörens ikonoklasm en tungfotad retorik, betuttad i värdigheter, mästerligt lismande, majestätisk och purpurörd som en kardinal. Jaså du man, din gamla kokott, gick du och blev så kokett? Vad skulle alltså Gombrowicz ta sig till? Gick det att stödja sig på man och därmed övervinna honom? Bli en ny man ett steg längre, en generation modernare? Ja, skulle kort sagt Gombrowicz i förhållande till man spela samma roll som man hade spelat i förhållande till sina föregångare? Dialektiskt raserade denna storhet för att instifta en egen storhet åt sig själv på en högre medvetande nivå. Vår mästarkandidat satt inne med vissa trumf på hand som utlovade en lysande succé. Han förfogade av en ny uppriktighet, ja, en ny skamlöshet som utgick från hans slagord om den eviga diskrepansen mellan människan och hennes form. Vilket gjorde det möjligt att ge sig i kast med de drastiska problemen på ett alldeles nytt och otvunget sätt. Han skulle till exempel i sin dagbok kunna beskriva hur det gick till att komma upp i smöret, inträda i historien, förvandlas från en liten och grå författare till en personlighet. Som om det inte handlade om honom. Som om triumfen bestod i att låta sig påtvingas en ny och inte särskilt bekväm form som var gjord för honom och som till och med förvanskade honom. Att bli stor. Hur är det? Hur känns det? Hur är det när en människa klivs i tu? Och vilken del blir sannast? Han skulle, genom att störta man, kunna visa att storhet alltid är oäkta. Det vill säga att en människa inte var i stånd att förverkliga sig själv i en högre dimension, hur mycket äran och beundran än motsvarade hans kapacitet. Genom att med den mest oerhörda fräckhet bekänna allt småaktigt i sin nya väldighet, och genom att plåga och pina och hetsa med sitt ymniga växande, kunde han göra sina bekännelser till en första klassens skandal och sig själv till en storhetens osannolika pajas. Vilket egentligen skulle stämma till punkt och pricka med hans formfilosofi och antagligen garantera honom en tämligen originell position i 1900-talets kulturhistoria.
På tal om koketta posörer.
Ja, verkligen.
Eller hur? Jag tror det här formulerade på ett aldrig så perfekt sätt som mitt stora problem, Gombrowicz.
Det fortsätter ju såklart många sidor till, och det slutar med att han kommer på sin otroliga lösning att prata om sig själv i tredje person i sin dagbok.
Nej, men det är briljant. Men det är också en så här ironi till döds.
Ja, han är ju Tony och Kröger.
Ja, verkligen. 100% Tony och Kröger. Men det är en ironi till döds.
Det är så ironiskt i den här texten att man heter man i efternamn också på något sätt. Att så här återuppfinna manligheten.
Men det är också något... ja, men traditionen han placerar in sig själv i, att han räknar upp en lång rad genier och så är det så här, men hur ska jag förhålla mig till detta? Jag som är nästa i raden. Alltså...
Precis, min plåga som är att vara ett geni och att bli uppskattad och sedd som ett sådant.
Ja. För ingen har gjort genialitet tillräckligt bra innan mig på något sätt.
Nej, men och det är varför den här överdrivna självreflektionen, varför inte bara skriva och tänka det han vill?
Men det här är ju det han vill skriva och tänka, och han gör det ju briljant.
Ja, det är ju verkligen briljant.
Jag
det
tycker
underbart.
Inte det. Jag tycker att det var fruktansvärt, verkligen.
Ja, det är verkligen en antites till Casanova.
Ja, ja.
Den är... andra änden av den stora massan.
Men är det här den feministiska mannen som hela tiden tvingar sig själv att skärskåda sina privilegier?
Det här, jo, är men, inte att skärskåda privilegier.
Jo, men kanske liksom den här självupptagenheten.
Alltså, i någon mening är det ju det.
För jag tänker, men Musils grubblande till exempel, hur Musil beskriver tänkandet, då är det att man försvinner som person. Han beskriver tänkandet som något opersonligt som pågår oberoende av personen. Eller att...
Fast hyperboliserar man personen till den här graden och gör man liksom sin egen persona så artificiell, så uppnår ju det samma effekt.
Jag tycker inte. Jag tycker att man låser fast sig själv i jaget på ett sätt som...
Jag vet inte. För mig var det när jag var 19 och var betagen i det här det främsta sättet att undfly det stenade jaget genom att överaffirmera det tills det sprack. Liksom.
Ja, men jag kan nog också... Jag kan förstå, eller jag har en väldigt god vän som är författare och som har ett otroligt hyperbolt performativt jag som är... vederbörandes... ja, den har ju flera jag.
Mahuro, faktiskt.
Faktiskt Mahuro. hen då har liksom ett jag som är liksom otroligt överdrivet och performativt och som den liksom investerar väldigt mycket tid i, och det är för alla, inklusive vederbörande, väldigt, väldigt oklart var de här eventuella gränserna går. Eller det blir liksom att det överhuvudtaget ska finnas liksom gränser blir lite grann ett sken. Och jag har tolkat det som ett sätt att frigöra sig från det som på något sätt naturgivet jag och reflekterandet över det tvingar en. Alltså just att det kan finnas någonting i att uppfinna ett jag som är väldigt, alltså som är någon form av liksom drag.
Men det här känns ändå som att det är ett annat problem för kvinnliga än för manliga författare. Alltså det är ett problem för båda på något sätt. Men idén om det så här litterära geniet är ju modellerat i relation till maskulinitet på något sätt.
Verkligen. Och där så är det ju som att den kvinnliga versionen av det litterära geniet tycker jag på många sätt är ännu mer odrägligt, för att det är så självmedvetet. Mm. För det inser liksom att det här måste förhålla sig till den manliga traditionen, där det kan komma mer som liksom en organisk konsekvens av mansrollen. Mm. Och jag kan liksom ha nog själv tänkt att bland det som jag har svårast att liksom organiskt identifiera mig med är nog så någon slags liksom ekritur feminin kvinnoroll. Mm. För att eller vänta, alltså nu är det nog liksom ute, men det känns som att det för några år sedan åtminstone i Sverige och i vår kultursfär.
Typ 2005-2006.
Exakt. Mm.
Men det är ju tanken då om att det finns ett specifikt kvinnligt skrivande som är kopplat till kvinnokroppen, eller hur?
Mm. Mm. Jag tror det, precis. Och just då liksom att det finns ett specifikt kvinnligt skrivande och det här kvinnliga skrivandet, det är liksom så radikalt att man måste förhålla sig till det med någon slags liksom biståndslogik.
Ja, man måste också bryta upp logocentrismen på något sätt. Att allt som makes sense är på förhand maskulint.
Ja, men precis. Att liksom någon form av...
Det är den slavigaste Derrida-lösningen.
Ja, nej, men jag tycker verkligen att det är det. Och jag tror att liksom den formen av på något sätt... Ja, vad ska man säga? Liksom... grammatisk aktivism i relation till kön, jag kan liksom inte se hur det blir annat än liksom slumpvis produktivt.
Även om så här, Lynn Hengen och Bernstein och alla de förstås är underbara poeter. Det har ju ändå haft underbara effekter, den grammatiska aktivismen.
Ja, den grammatiska aktivismen, ja, men liksom inte så...
De politiska effekterna är mer tvivelaktiga än absolut. De litterära.
Absolut, så är det. Otroligt tvivelaktigt.
Bernstein tycker jag är en fruktansvärd poet.
Är det sant?
Det är klart jag tycker.
Ja, Poetics tycker jag ändå är bland...
Han är en fantastisk essayist.
Ja, essayerna är jättemycket bättre, för poesin tycker jag inte heller är särskilt bra, men essayerna tycker jag är... Visst, åtminstone.
Vill ni höra Mahuru om genialitet?
Ja, precis. Nu går vi vidare till Viktors exempel här. Och det är då Horace Engdahls...
Ja, det bara passade så bra här. Det passar alltid bra. Horace Engdahl har en tanke för varje stund. Det här är dock Mahuru.
Och du har alla dessa tankar memorerade i ditt huvud.
Så är det verkligen.
Ja, för han, det är lite så... Alltså, vi har ju några då som Dag Solstad, Peter Handke, Carl Wennberg och Horace Engdahl, tack vare Viktor som återkommer i nästan varje avsnitt av gästebudet.
Ja, jag känner att min repertoar är... Den är kanske smalast, men... Den är smalast.
Men den är manligast.
Låt oss höra. Manligast. Mahuru kommenterar den nyaste litteraturkritiken. Geni. Detta kitschiga ord. Kvarlevan av en svunnen tids nyplatonska konstnärsideologi har fått en renässans i kvinnors tal om kvinnliga begåvningar, medan man knappast längre hör män använda ordet. Tanken på förekomsten av kvinnliga genier har gjort vad den rationella kritiken av genibegreppet inte förmådde. Den har slutgiltigt devalverat det.
Men då vill jag tjatar ju om Musil hela tiden nu, men han skriver redan i första delen om Mannen utan egenskaper som kom ut 1931 eller något kanske, att det går inte att kalla sig geni längre för att en kapplöpningshäst kan kallas för geni.
Ja, men alltså det finns något, det tröttsamma med devalverandet som jag kan hålla med om, det är liksom när feminister kallar varandra och sina vänner för genier bara för att de är kvinnor som gör någonting. De menar ju inte på allvar att de har åstadkommit något mästerligt, de bara gillar dem som personer och tycker att det är kul att de håller på. Man bara, förlåt, men ni kan ju inte jämställa genibegreppet med kul att ni håller på. Nej. Det är inte vad det betyder, det har också, liksom en specifik innebörd.
Att det är kränkande mot kvinnor, tycker jag, att...
Ja, gud, ja, verkligen.
Och jag tycker också att det är rimligt att ha någon form av genibegrepp som då kanske innebär någon form av underbarn som sen gör någonting som är makalöst. Och det är självklart att detta är liksom, att det finns definitionen av någonting makalöst är liksom diverse kulturella föreställningar och så vidare. Men är det liksom... För att citera Ralf Edström, är det så fel att man har ordet geni för att beteckna Mozart, till exempel?
Nej. Alltså genibegreppet är nödvändigt, tycker jag. Men jag tycker också att man tenderar att så här, göra det till en identitetsbeteckning helt onödan. Jag tänker att alltså, det här är en komiskt misogyn formulering. Det är inte vad han faktiskt menar, utan det är liksom... Det
är vad skönt att höras ha dig som uttal.
Nej, men det tror jag inte. Jag tror det är meningsfullt provocerande, men jag tror att
precis. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att Mahuru är ju inte Horace Engdahl.
Nej, det är en figur.
Och även för det är bara inledningen i boken som är Mahuru, och så sen så är det vanliga aforismer, och de skiljer sig ju väldigt mycket.
Ja, det börjar med den här, alltså det är ju en överdriven komisk misogyni som liksom, ja, det är meningen att du ska bli lite så här anfrätt av irritation när du läser det, helt klart liksom.
Eller road, om man är lagd åt det hållet.
För att den är ju,
eller på dock.
Den är skriven till de obekymrade, den här boken.
Sliding scale.
Vilket han formulerar som...
Det enda sammanhang där jag kan vara PK-alibi.
Nej, men boken är tillägnad de obekymrade, det vill säga de som inte läser för att samtycka eller fördöma. Och där sätter han det helt enkelt på prov genom Mahuru.
Men nu kom jag på, jag skrev en sån Mahuru-aforism i huvudet i höstas någon gång. Som jag inte vet om jag vågar upprepa i podden.
Mikaela.
Vad är en av de obekymrade, Mikaela?
Men det var något ungefär med...
Nej, det var alldeles för grovt.
Ja, det var inte alldeles så catchy tyvärr.
Ja, men den var bättre då när jag kom på den. Ja. Nu...
Fast det var för de obekymrade.
Ja, jag är ju 0,0% road.
Ja, den är för de obekymrade. Jag tänker ändå att feminismens storhetstid kommer vara folk som är födda 2000 och framåt.
Vad tänker du att de ska göra?
Nej, det är väl de som har levt med föräldrar som har försökt införliva feminismen i sitt vardagsliv. Och därmed liksom...
De pappalediga föräldrarna.
Ja, om man ska liksom välja en bild för det, absolut.
Jag tror, i någon mening så tror jag man skulle kunna hävda att feminismens storhetstid inträffar bland människor som inte ens tänker på det som feminism, utan exakt, som uppfattar detta som liksom, så här är världen och det här är de värderingar som är fullständigt naturliga. Och det är nog folk födda från 2000 och framåt.
Ja, det tror jag. Och det är samma sak som skillnaden mellan... Man kan återföra... man kanske kan använda feminismbegreppet på samma sätt som man kan använda genibegreppet. Genibegreppet är dåligt när du försöker peka ut en individ. Men genialitet existerar i stunder av ingivelse. Det var Platon menar i Ion. Alltså genialitet.
Alltså den gudomliga inspirationen.
Exakt, det är att stå i kontakt med musorna, stå i kontakt med gudarna. Det är någonting, det är en händelse, det är inte en person. Det är liksom någonting som...
Fast Platon är ju också tveksam till om det är gudomlig inspiration eller om det är vansinne.
Ja, men det är inget större problem, tycker inte jag. Eller så länge produkten är genialisk. Men...
för en av hans poänger där är ju att så här, Ion kan själv inte... Ion är en rapsod som citerar Homeros egentligen. Eller så här, framför Homeros.
Ja, han skapar inte själv.
Nej, han skapar inte själv. Ja. Men Sokrates liksom pressar honom och försöker få honom att säga, men vad är du egentligen bra på, Ion? Så här, vad är det för slags kunskap du förmedlar överhuvudtaget? Och Ion bara, nej, men lite om medicin och ja, du vet, sådana här homeriska grejer typ, och Sokrates bara, men vilka homeriska grejer är du expert på typ, så här, i en så här hårt pressad slut bara, ja men generalskap kanske.
Men detta låter ju exakt som många av dagens så kallade genier.
Ja, men verkligen. Sokrates bara, men har du någonsin testat, har du någonsin varit general typ? Och Ion bara, nej, men alltså man får ju inspiration av Homeros liksom, man skulle ju lätt kunna försvara Aten typ. Och det är då Sokrates bara, men är du vansinnig eller är du gudomligt inspirerad i honom? Vad tror ni att Ion väljer?
Gudomligt inspirerad, of
naturligtvis.
Men jag tycker det låter som den här skillnaden mellan särbegåvad och svagbegåvad. och att man då... Ja, men de som talar väldigt mycket om särbegåvning och att deras barn har särbegåvning, de menar då att ja, men särbegåvning yttrar sig på samma sätt som svagbegåvning. Och så såg jag på tv någon psykiater kommentera det här och då var han så här, ja, det är ju att de flesta av de här föräldrarna som tror att de har särbegåvade barn, de här barnen är ju svagbegåvade.
Så roligt.
Gud vad hemskt. Men jag tänker att så här, en praktisk omdefinition av feminismen hade legat i linje med Ions samtal med Sokrates. Och jag tenderar att läsa Platon som att Sokrates oftast har fel. För att det blir bättre böcker.
Jag skrev faktiskt en bok för några år sedan som alltså, då uppenbarligen inte är liksom utgiven, för att jag kände att det här är en allmän intresse, här är nog väldigt lågt, men som är då ett konceptuellt diktverk som är då att jag har skrivit av Platon-dialoger och så har jag tagit bort Sokrates.
Och jävlar, så alla säger bara ja, du har rätt, toppen, bra sagt.
Biceps!
Nej men alltså det är verkligen, vissa dialoger eller ganska många funkar ju inte utan Sokrates. Men till exempel Ion, så i min då tolkning i den här boken så är det ju då att det är bara Ion som pratar. Och så är alla liksom, alltså att jag har raderat Sokrates och sen så snackar de liksom, utan de här frågorna, utan det blir bara liksom deras långa monologer och sen så är de så här, ja, förvisso, men så, och så fortsätter de. Och Ion tyckte jag ändå blev ganska övertygande faktiskt.
Jag tycker han är genuint övertygande, och skillnaden däremellan, för att komma tillbaka till min enda poäng, det är att feminism precis som genialitet är en händelse.
Det kan jag skriva under på. Det tänker jag, det hade väl något. Det är antingen så är det ett särbegåvat yttrande eller så är det ett svagbegåvat yttrande.
Det är en ganska bra parameter överhuvudtaget. Alltså,
jag tänker att alltså, det som skiljer feminism och generalitet åt är att feminismen förhoppningsvis vet vad den gör. Men definierande för geniet, åtminstone om man ska tro Kant, det är liksom att geniet inte kan förklara eller upprepa eller motivera vad den har gjort.
Ja, för så kan jag tänka mycket med liksom, typ, fotbollsspelare och pianister och sånt. Alltså, de är så otroligt bra på en väldigt specifik sak, men de har inte mycket språk för det, utan det här är liksom någonting som, ja.
Ja, och alltså i mina mörkaste stunder så tänker jag att det här är sant för feminismen också, att feminismen bara är liksom ett symptom på den liberalkapitalistiska utarmningen av subjektskapet, och de landvinningar vi har gjort, det har ju bara liksom gjort oss så här, inlämmat kvinnor djupare in i kapitalismens produktionsmaskineri på något sätt.
Och apropå det så kanske jag ska ta mitt exempel nu.
Handlar det om?
Det handlar också om inlämmande på olika sätt skulle jag säga. För jag tänkte då prata om Henrik Bromander. Och hans...
Vår favorit här va? Lite grann, eller?
I alla fall,
jag har aldrig läst honom.
Nej, men i alla fall...
Lite av en favorit.
Ja, det är lite av en favorit.
En favorit hos den kulturkonservativa 75%.
Även om jag tycker hans bästa roman handlar om en kvinna.
Ja, men det är ju väldigt intressant med Henrik Bromander, för att han är ju känd som en mansskildrare, men han är så otroligt bra på att skildra kvinnor. Och till exempel då i, som jag tror att Victor menade, en bok som heter Högspänning, som är en roman om en elallergisk gymnasielärare.
Som hon är lärare på Hvitfeldtska där jag gick gymnasiet.
Just det. Även den är otroligt bra.
Ja, underbar bok.
Och han ofta, för det som jag, anledningen till att jag kommer tänka på honom i anslutning till det här avsnittet är då att han har skrivit en, för bara kort presentation så är det då att Henrik Bromander är en svensk författare född någon gång i mitten på 70-talet.
Det tror jag.
Kanske kan, det. Omkring där någon gång.
Ja, just det. Han är nog yngre än vad jag tror.
80 eller 81 tror jag.
Något sånt där. Och han är också serie...
Gillar att boxas.
Okej. Ja. han är också serieskapare. Och det var väl så han började. Liksom. Han ritade eller, och skrev serieromaner. Säger man det?
Men jag tror Smålands mörker till exempel, det är ju verkligen en serieroman. Ja. Alltså den är... Ja.
Är det graphic novel på svenska?
Liksom? Ja, för jag undrar så här, om serieroman, är det som att säga typ så här, indian?
Nej.
I relation till vem? Serietecknare?
Nej, men typ att det är liksom en graphic novel.
Vem är det som ska
känna Nina sig Ernst, som väl är den enda svenska litteraturvetaren som skrivit om serier och kallade serieromaner i sin avhandling.
Okej, vad bra.
Så att jag tror att vi kan vara bekväma med den beteckningen.
Ja, för hans, de är också fantastiska. Den här då som Mikaela nämnde, Smålands mörker, är, tycker jag är en helt otrolig... den är otroligt bra. Men Henrik Bromander, han hade också skrivit en romantrilogi som är en trilogi om manlighet. Som
explicit så.
Explicit så. Det är det som är tematiken, liksom, manlighet. Och den består av tre romaner som heter Riv alla tempel, vän av ordning och bara en kram. Som kom.
Tre väldigt klassiskt manliga inställningar.
Ja, verkligen. Och de kom 2014, 2016 och 2017. Vill jag bara säga, för jag är väldigt tydlig här nu, för att jag vill gärna att de stackarna som lyssnar på Gästebud ska läsa de här romanerna om de inte har gjort det.
Mm, vi rekommenderar dem.
Du pluggar som viktigt.
Jag pluggar.
Pluggar Bromander. Jag håller med dig, jag slåss gärna hårt för honom.
Jag är också för.
Ja, men för vi har ändå då fans här.
Ja, men jag tycker han är väldigt mycket en egen röst i den svenska litteraturen, och det har han väl också skrivit någon egen text, vet jag om också, att han tycker att svenska författare inte intresserar sig för någonting utanför sig själva, och han är ju verkligen samhällsintresserad, får man säga. Och i kombination med då att han har någon känslighet för människans inre, och där tänker jag att det inte spelar någon roll om det är män eller kvinnor, utan att han...
En ganska sanslös empati har han väl.
Det har alltså det här, tycker jag.
På ett sätt som jag liksom nästan inte kan påminna om jag sett någon annan författare göra.
Nej.
Att, eller i modern tid liksom. Så runt skildrar ett inre. Ja. Det är någonting han... Den svenska litteraturens tråkighet pratade han om i den essän. Jag tror du syftar på så mycket DN, typ 2018.
Mm.
Och att han jämför sig själv. Han jämför det hela. Jag tror han är liksom någon som verkligen tror på research.
Mm.
För att han har någon så här bild av Zola. En där essän som växer fram till hans litterära ideal. Eller hans ideal om hur författaren ska bete sig. Och det är att Zola, och det är bara en skämtteckning av Zola, på vilken Zola slänger sig framför en droska för att kunna beskriva hur det känns att bli påkörd av en droska.
Precis.
Och det är verkligen en så här actionförfattarskap. Han,
det är väldigt manlig.
Väldigt manlig.
Väldigt manlig inställning.
Väldigt manlig inställning.
Men han frågar sig sen varför det inte finns liksom en svensk Graham Greene, och varför det inte finns en svensk Patricia Highsmith. För han menar liksom att i Sverige så är den uppdelningen mellan liksom fina och fula författare väldigt solklar. Och de som egentligen engagerar sig i på något sätt samhället som det ser ut i någon slags liksom objektiv kvantifierbar mening. Alltså vad finns det för grupper och vad är deras konflikter? Det är deckarförfattare, men de böckerna är inte tillräckligt bra. Det är liksom inte som att han har någon sån liksom genre-litteratur-fetisch. Utan det, han tycker att det är ett problem.
Men det är ett stort problem överhuvudtaget att det inte finns någon sån mellan genre i Sverige. Alltså vi är inte tillräckligt stort, men vi är inte tillräckligt stort språkområde för middlebrow.
Han skriver så här.
Nu ska vi inte introducera middlebro.
Oh, middlebro, vad är det?
Det är mellanbrossan, den snygga.
Det är vi.
Men han skriver i den essän. Jag ska bara läsa kort ur den innan jag går till exempel, så skriver han att vi lever i oroliga tider som gång på gång brister ut i eruptioner av plötsliga våldsamheter och överraskande valresultat, där alla ställer sig frågan, hur kunde det hända? Här har litteraturen missat en viktig uppgift, att bidra med en möjlig förklaring, ett försök till tolkning. Samtidigt tycker jag mig se ett överflöd av en typ av skildringar av en grå vardag som är så rediga och rejäla att de är totalt ointressanta, för att inte säga orealistiska, i sina anspråk på att vara allmängiltiga. Men egentligen inte handlar om någonting särskilt. Det spelar ingen roll om det är lantligt svårmod eller urban akademikklass. Det är menlöst och intetsägande. Ändå skrivs dessa böcker. De får fina priser och säljer uppenbarligen ganska bra. Litteraturvärldens lilla system rullar på, oberoende av omgivningen. Svaret på varför det är så här går delvis att hitta i författarnas sociala bas, där det stora flertalet fortfarande återfinns i samhällets mellanskikt. Man ska inte heller underskatta skrivarutbildningarnas likformade tendens samt förlagens normerande smak, där visst väljs bort medan annat premieras. Samtidigt har vi läsekretsen, som till stor del består av samma sociala skikt som författarna. Bara 16% av männen ur LO-kollektivet läser regelbundet enligt undersökningen läsande av böcker, klass och kön. Och det är på något sätt det som gör Bromander så otroligt intressant, tycker jag, att han skriver om och i någon mening tror jag också för de här 16% av männen i LO-kollektivet som läser, och också liksom utifrån de här då procenten som inte läser, de andra 84%, för att han...
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och jag tänkte på det, alltså... Jag läste om nu den här trilogin om manlighet, och jag kände ungefär samma glädje som när jag läser förundersökningsprotokoll, vilket har nämnts tidigare i gästgivet att jag gillar väldigt mycket.
Stor glädje.
Stor glädje. Och det som är intressant i det är ju inte, tycker jag, mordet, utan det som är intressant är liksom den sociala miljö som finns och frammanas och gestaltas i de här förundersökningsprotokollen, för att det är liksom någonting som ofta är ett liksom Sverige som inte är ovanligare än någonting annat, men som inte har en riktig liksom, det finns ingen bild för mig att studsa mot i konsten liksom. Och den här Henrik Bromanders manlighetstrilogi, den första boken då, Riv alla tempel, den handlar om en kille som heter Johan, som är kroppsbyggare, som är då liksom, han kommer från Nyköping, tror jag, en mindre stad, och är mobbad i barndomen och väldigt överviktig. Sen så börjar han träna på gym och han upptäcker att man kan forma sin kropp, att man kan liksom ta makt över sin tillvaro på något sätt, och han känner liksom ett allmänt lågt förtroende för samhälle, etablissemang, i bemärkelsen att han har ingen lust att liksom skaffa sig ett jobb och inordna sig, utan han vill leva lite grann utanför samhället och fokusera då på sin kropp. Och han börjar ta och ser det mer också tillverka och sälja steroider. Och den andra boken, som heter Vän av ordning, handlar om en kille som heter Johan.
Nej, en av dem heter Joel.
Ja, men det är den första.
Okej, okay, ja.
Nej, förlåt, nej. Johan är kroppsbyggaren. Joel är han i bok nummer två, som heter Vän av ordning. Och Joel är en kille som växer upp i Skurup utanför Malmö. I en familj där liksom morsan är väldigt vänster, hon är folkhögskolelärare. Pappan är då en sedermera hemlös, knarkande, lite good for nothing man. Som är en, han är från Kroatien. Och otroligt intresserad av poesi. Och Joel...
på Skurups folkhögskola och hörde sen inte av igen.
Nej, men lite så. Alltså då, det är en ganska kort passionerad relation mellan då den här vänstermamman och den här pappan. Och resultatet blir Joel. Och Joel är liksom, han är ganska intelligent och sådär, men känner ingen som helst samhörighet med samhället han heller. Och han växer också upp i en miljö där det är ganska slirigt på olika sätt. Och jag tänkte då att det som jag tänkte läsa, det är ur den boken. Och
han blir ett flashback-troll.
Han typ. Blir ett flashback-troll, precis. För den här boken, det är då liksom Bromanders försök att... jag ska inte ens liksom säga så här, förklara eller någonting. Alltså, det blir alldeles för entydigt. Men och jag tycker också att det som är så bra med Henrik Bromander är, som vi var inne på tror jag, att han har liksom, hans lojalitet ligger inte med liksom en grupp som kan vara intresserad av de antropologiska resultaten. Utan hans lojalitet ligger i någon mening hos de här personerna som han skildrar. Utan att vara då, jag menar, Henrik Bormann själv är ju inget flashback-troll, men han, jag tror att han ändå, han känner en mer grundläggande sympati för de här människorna som känner att de är inte i systemet.
Och det finns ingen så här god diskurs utanför skildringen som Nej. Den hela tiden avspeglas.
Nej, han behöver inte visa för läsaren att det här är en dålig åsikt Nej. Som Joel har om det ena och det andra.
Utan det är inom liksom fiktionen är det den goda åsikten rent av.
Ja.
Eller den rimliga åsikten eller den enda möjliga åsikten.
Ja, men det motiveras. Det motiveras. Ja. Och det finns en bra beskrivning där faktiskt av Joel som jag ska hitta. Det står så här. Hur Joel placerar sig politiskt. Han är absolut inte höger. Inte riktigt vänster heller, även om det är så han är uppfostrad, i någon slags rättrådig bamsesocialism, där man ska vara snäll mot de små, låta den svage sätta agendan och se till de sämstas behov kommer främst. Han tänker att det där är så mycket mamma. Solidaritet stinker Lena.
Gud, han... heter allas mammor Lena från den här generationen?
Ja, så är det.
Ja, min gör ju det.
Han ser själv partier och ideologier som en lek. Men när han ser en orättvisa reagerar han med ryggmärgen som han blivit lärd. Och när han för ovanlighetens skull sätter på tvn eller öppnar en dagstidning är det en helt annan värld än flashbacks gråvit-svarta. För Joel då, han har blivit gripen. Jag tror Bromander skriver att Joel har strandat som en späckhuggare på flashback. Det är där han hamnat. Det är inte utskrivet utom ibland. Men hela tiden tydligt att Sverigedemokraterna behandlas inte som vilket parti som helst av de så kallade objektiva journalisterna. Ännu värre är det bland de betalda tyckarna, hela kulturetablissemanget. De har han inget till övers för. Folk med fasta tjänster som redaktörer, skribenter och forskare som sitter i sina bostadsrätter och manar till motstånd mot fascismen. Vilken värld lever de i? Har de träffat långtidsarbetslösa?
Mikaela pekar på Viktor här.
Har de träffat långtidsarbetslösa i Löddeköping?
Ja, har du gjort det, Viktor, kulturredaktör i bostadsrätt?
Ja, alltså jag är ju delvis från en liten ort som heter Knislinge utanför Kristianstad.
Inte delvis. Så långt från Löddeköping ändå.
Nej, jag är inte så mycket
alltså,
därifrån.
Löddeköping, eller?
Jag ska inte kokettera med någon slags bakgrund här. Jag är nog exakt som de Bromander beskriver ärligt talat. Jag tycker att det är en träffande karaktäristik som är alldeles för sann.
Victor,
och som vi förtjänar kritik för.
Viktor, de vet inte ett skit om den arbetarklass de påstår sig kämpa för bland annat. Det finns ju så mycket för dem att brinna för. Ett helt smörgåsbord av kön, etnicitet, sexualitet och funktionsnedsättningar. Mycket att hålla reda på.
Ja, men vad fan att ni inte heller vet så jävla mycket om den arbetarklass som man kanske delvis stammar ur, jag i alla fall, och tycker sig i vissa frågor åtminstone bryr sig ganska mycket om talat, har jag någon så här materiellt band till den efter 10 år på universitetet? Nej.
Fast jag tycker något vet man väl ändå, det tycker jag.
Ja, men något vet man, absolut.
Och på något sätt är man ändå präglad. Alltså det finns vissa absolut. Saker som liksom dröjer sig kvar i ens arv.
Jag tänker framförallt så tror jag att man är skyddad från den här exotiseringen jo. Av arbetarklassen.
Ja. Men man kan inte tycka att den är så romantisk om man har en relation till den.
Nej.
För att man bara, har sett... vad mysigt det var för min farfar att ha 2 jobb och för min farmor att städa andra människors hem. Man känner inte riktigt så här.
Nej, verkligen inte.
Åh, vad cool det gör mig. Det känner man ju faktiskt inte.
Ja, men också lite det motsatta så här att, jag menar, att det liksom bara skulle vara hårt kämpande människor. Alltså det är också vanliga personer som har sina egenheter och alltså jag kan tycka att bilden av arbetarklassen blir så likformig på något sätt.
Ja, jag håller med.
Ja, men jag känner mig, min, för jag har ju då liksom en väldigt, väldigt blandad klassbakgrund och min arbetarsläkt, det är ju, jag har alltid haft svårt att betrakta arbetarklassen som ädel i någon sån liksom lite mer alienerad kanske vänstermening, för att jag uppfattar inte dem som jag uppfattar inte heller min överklassläkt som det minsta ädel.
Här har vi ju nästa poddtema, arbetarlitteratur.
Ja, ja, det är rätt bra.
Jag tänkte faktiskt föreslå att vi skulle ha arbete nästa gång.
Ja.
Perfekt. Tillbaka till Löddeköping.
Ja, får jag läsa här? Jag tänkte bara läsa också ur Vän av ordning kort om den här Joels bakgrund. För det här är liksom ett stycke som jag tycker att det här är väldigt signifikativt för hur Henrik Bromander arbetar och det som också gör honom så otroligt bra och dessvärre unik liksom, i svensk litteratur. Varför blev han fast så länge? Varför fortsatte han vara en pojke? Han minns hur det gick till. Sommaren efter gymnasiet led omärkligt över till höst och vinter och gratislivet hemma fortsatte i en outtalad spiral. Det var Quake, det var CS, det var de gamla klassiska GTA-spelen där man såg allting uppifrån. Det var porr såklart. Också en och annan fylla hos alla andra som hade blivit kvar. En gång spydde han ner sig hemma hos Mirsad. Kräktes på en familjeklenod. En filt de fått med sig från Bosnien. Han vågade aldrig gå tillbaka dit. En annan gång kräktes han hemma vid datorn. Han och Fredrik körde tequila race online. För varje deathmatch man förlorade var man tvungen att ta en shot. Han och Lena fick åka till Elgiganten nästa dag för att köpa ett nytt tangentbord. Han minns en gång när han hängde med Håkan på en efterfest. Efter mycket om och men och folk som försvann på vägen så blev det bara de två. Håkan letade fram varsin folköl och bredde Viktor fittamat.
Va?
Eller? Fittamat.
Kan du bokstavera det?
Ingen vet vad det här är.
Nej, fitta plus MAD.
Fyra mörd.
Ja.
Vad är det för? Jag känner mig som en jättedålig skåning här, för jag har ingen aning.
Okej. Okay.
Är det här en skånsk grej? Alltså?
Vad skulle
alltså,
säga? Jag fyra mörd. Med...
Fyra mörd, ja. Ja.
Det blir. Nej, men
jag tycker det, i och med att det är liksom det. Håkan, han brer i alla fall det på tysk pumpernickel som han köpt senast han turade. Så satt de där och såg gryningen ta över åken utanför köksfönstret. De sa inte mycket, det behövdes inte.
Mysigt.
Till slut tröttnade Lena. Hon ställde krav. Antingen började du betala eller så flyttade du. Så han fixade ett jobb som höll ett tag på Region Skånes datorsupport för hem-PC. Det var helt okej. I många stunder faktiskt överkomligt. Tyvärr så var det ett vikariat. Ett tag pluggade han strökurser på distans. Historia, elektronisk säkerhet, företagsengelska. När det vaga drömmar om en framtid på ett antivirusföretag. Kanske något av de stora, AVG eller Norton. Men allra helst ett egenutvecklat koncept. Ett virusprogram säkrare och mer djupgående än alla konkurrenter. Ett totalt skydd mot hotet. En ointaglig borg. Han hade till och med kommit på ett namn. Fort Knox. Så återvände han till den där håglösa spelarunktillvaron. Kanske var det yttre omständigheter som gjorde det, att Klaus dök upp i deras liv, som är då alltså hans mammas man, som ett till en början oerhört irriterande moment. Eller att Fredrik hade mindre och mindre tid. Eller att, den där resan de gjorde inte blev så jävla lyckad. Eller att han mer och mer fick känslan av att han inte var så jävla välkommen som han inbillat sig på festerna i byn. Nu när högstadiets konstruerade sammanhållning långsamt löses upp som den illusion den var. Och Lena tjatade och tjatade. Försökte motivera, som han uttryckte det. Till slut fick han en idé. En plan. Trodde han i alla fall. Det gick ju som det gick. Och det är då att han börjar plugga datavetenskap på distans från Malmö högskola. men tycker att det är mer givande att hänga på Flashback. Och den tredje boken då i Henrik Bomanders manlighetstrilogi, den heter Bara en kram, som sagt, och den handlar om en kille som något mer lik Henrik Bromander, en indie-kille från Borås som bor i Göteborg, som heter Jens, och som när romanen börjar driver olika indie-klubbar, men som också är krönikör i en sån lite små, hipp, gratis tidning.
Jag retade när den kom, så retade jag Björn Werner otroligt mycket och hävdade att den handlade om honom. För att han är ju från Borås, har flyttat till Göteborg, drev vid den tiden indieklubbar och var redaktör för Nöjesguiden.
Nej, men den handlar ju om Björn Werner. Alltså, den gör ju verkligen det.
Med skillnaden att den här personen också är en våldtäktsman i bara en kram.
Ja, vi hoppas verkligen att det är skillnaden mellan honom och Björn Werner.
Det finns också rykten, eller fanns på den tiden rykten i Göteborg om att det handlade om en annan kille som har gjort lite sådana saker.
Ja, för det har jag också hört. Att det är liksom, att den är, jag menar, åtminstone jag och Mikael och Lyra, va, som har varit i något slags indiesväng. Vi har ju träffat ganska många killar som skulle kunna vara som skulle kunna liksom ligga till grund för den här karaktären. Men jag har också hört några specifika. För den här Jens då, när han inte driver indieklubben så skriver han liksom feministiska krönikor i den här gratistidningen. Och när det kommer då en... Den köps upp av en sån lite sån dubiös Jan Stenbeck-snubbe som ska profilera den där tidningen lite nytt, så blir han chefredaktör på grund av att han är så bra på att skriva liksom feministiska krönikor som får mycket klick. Och den här snubben, han har också en rätt tvivelaktig kvinnosyn och kanske framförallt en tvivelaktig praktik. Att han blir tillsammans med en kanske 18-årig tjej som han träffar när han är tillbaka på folkhögskolan där han pluggade journalistik, som är från en frireligiös familj och gillar så här Frankrike och Kent. Och sen så är det några liksom som för den här romanen, den är skriven, alla de här böckerna i trilogin är skrivna ur den mannens perspektiv, men den här tredje boken, den är skriven också då som skriven. Det vill säga, det är liksom hans dagbok, för att han är en man med ordets gåva. De andra två är ju inte det. Det är skriven ur deras perspektiv, men inte som att det är de som har skrivit orden.
Och han är också på insidan, till skillnad från de andra männen.
Ja,
det är precis. Två män som är uteslutna av samhället och en man som är liksom en bärande del av dess självmedvetande.
Exakt.
Men det tycker jag också gör faktiskt den bara en kram till en sämre bok, för att man måste läsa det här vidriga språket i 300 sidor som är, alltså det är ju exakt så som Koppin var till olika klubbar i Göteborg 2009.
Det är välfångat, men det är hemskt att läsa.
Precis, det är välfångat,
men, så otalligt.
Blir det bra litteratur när man gör på det sättet? Det är inte...
Ja, för det är mycket så här, när det sker liksom ett terrordåd eller någonting, så är den här, skriver den här huvudpersonen liksom att vi goda demokrater, vi får inte vika oss för terroristernas hat eller något sånt. Alltså det är ju som att läsa en ledarsida. Och det är otroligt välfångat. Men det är ju också... Ja, nej.
Men det känns som att vi har rört oss genom olika typer av litterär manlighet. Alltså att Casanova var någon slags obekymrad litterär manlighet. Gombrowicz, någon slags liksom hyperboliserad, överdrivet självmedveten manlig storhet. Till typ... den patetiska manligheten av idag. Tycker ni att det här är en adekvat historieskrivning och så som en lite stänk av Horace Engdahl här och var?
Det är nog en perfekt historieskrivning. Eller åtminstone så som den avspeglas i litteraturen. Eller?
Mm. Jo, men det håller jag med om.
Det finns ju så mycket. Alltså det finns ju... Man kan ju... För nu har ju vi allihop tagit sikte på en manlighet som är ganska explicit som manlighet. Även om den inte alltid är helt självmedveten som Casanova och sådär. Så är det ändå något där manlighet tematiseras. Man hade ju kunnat göra samma avsnitt och försöka rikta in sig på otematiserad manlighet.
Som förmodligen säger mer om den objektiva manligheten än den tematiserade manligheten gör. Liksom. Eller den otematiserade manligheten som liksom bara finns som ett, vad ska man säga, omedvetet spår i gestaltning av böcker, säger sannolikt mer om både sådana manligheten faktiskt uppträder, men också synen på manligheten. Jag menar, analysen är alltid falskt medvetande.
Ja, fast jag tänker också att det handlar om på vilket sätt manligheten hänger ihop med det skrivande jaget. Alltså på vilket sätt själva skrivakten präglas av föreställningarna om vad maskulinitet är och vilken roll maskulinitet har att spela i samhället. Och hur det liksom ändrar på själva prosan.
Hur tror du det ändrar prosan?
Ja, men om man jämför det Michaela kallade för den obekymrade manligheten som bara då återger händelser, alltså det är verkligen show, don't tell eller don't analyze. Mm. Till Gombrowicz liksom överanalysera, övertematiserade formmässiga, till liksom Bromandes research orienterade på något sätt, och så här totalt avidentifierade nästan också, alltså så här nästan samhällsjournalistiska prosan på något sätt.
Ja, det har ju väldigt lite med honom. Alltså det är ju liksom ett jag-utforskande på det sättet.
Men jag tänker att det är från en obekymrad manlighet till en man problematiserar
navelskådande manlighet.
Precis, navelskådande problematiserande manlighet till manligheten som samhällsproblem. Mm. Och utanför allt detta rör sig Horace Engdahl i ett försök att återupprätta den obekymrade manligheten.
Ja, och...
Eller typ så här bara liksom en parodisk manlighet också. Mm. Alltså manlighet som någon slags drag nästan.
Ja, nej, jag tror det är den obekymrade manligheten som liksom flyter ovanför allt annat på ett sätt som fortfarande väl på ett radikalt sätt existerar, som jag tänker så här, för att vad Bromander gör som är ungefär samtida med Horace Engdahl egentligen. Jag menar, den här Bara en kram kommer ut 2017, precis månaderna innan MeToo bryter
ut. Ett halvår innan MeToo, och den handlar ju om, det ska man också bara flika in snabbt, att den handlar ju om en MeToo-situation som är då att den här Jens, han efter då att ha begått diverse sexuella övergrepp och våldtäkter, som ju då han inte riktigt skildrar som våldtäkt, utan han är så, skildringarna i den här dagboken som man läser är ju typ så här, ja, den här, han dricker öl med sin lesbiska kollega hemma hos henne och hon somnar, och han är så här, ja, nej, men jag tolkar ju verkligen det som hon säger som att hon vill verkligen bli slickad av en man, och liksom så när hon sover. Men den handlar ju om att Jens blir cancelled för att det här ryktet börjar spridas och han blir av med sitt jobb och så vidare. Men sen, och det som också görs bra tycker jag, är att Jens blir också rehabiliterad.
Aha, han kommer tillbaka.
Ja, för att det blir liksom en rättssak, men man kan ju inte fälla honom för det, för det finns inga bevis. Och när det då blir så att han blir friad så blir alla otroligt lättade. Och de är så här, nej men jag trodde ju aldrig riktigt på det där. De överdrev så himla mycket, de här tjejer, de är ju som de är liksom. Och nej men det är klart att du är ju inte sån. Och då så börjar han komma tillbaka in i värmen.
Ja.
Men för att fråga en sak. Om det nu finns något som man kan prata om som Knausgårds storhet, vilket det kanske råder delade meningar om här. Men...
Det är nog bara jag som rappar den uppfattningen.
Ja, han är inte dålig, men storhet eller geni skulle jag inte tala om.
Nej jag är också mer... Jag gillar honom, men
om vi hypotetiserar det, kan man säga det.
Ja.
Så består inte det liksom av en syntes av alla de här tre teknikerna av manligt berättande. För det finns det obekymrade manliga berättandet i att han bara återger händelser. Det finns det självmedvetna kommenterandet på författarrösten och författarrollen. Mm. Och det finns det lite journalistiska, samhällsintresserade kommenterandet av vad manlighet idag är.
Liksom, och viljan att hålla upp den liksom så här depressiva spegeln och visa sig själv från det värsta,
ja,
sidan.
Det engdalska. Liksom. Ja.
Nej, det är bromanderska. För det var Bromander är liksom det här är det värsta. Så här ful.
Precis,
är
men,
jag egentligen.
Men inte bara jag, utan samhället.
Ja. För det är ju där Knausgård är som bäst, tycker jag, när han skriver om, det är väl femte delen eller sånt där, när han är en 20-25-årig alkoholist som vill bli författare.
Ja. Och han är helt inne i det här. Han går aldrig utanför det och kommenterar det. Ja, det här var ju löjligt, vilken tant jag var. Utan han gestaltade med radikal inlevelse. Liksom. Men jag håller med dig, Lya. Ja. Jag tycker att det Knausgård inte har det som gör... han har inte det engdalska. För att,
det finns ingen ironi och ingen humor.
Nej, inte på det sättet. För att Engdahl har någon så här... Vad ska man kalla det? Det är någon form av aristokratisk ironi och humor.
Mm.
Jag flyter över er.
Intelligensaristokrati. Tror man kallar det.
Ja.
Sluta slicka uppåt.
Nej, men det är Göran Palms invektiv när han beskriver den här formen av modernism också.
Ja, för Göran Palm kanske är ett invektiv, men inte för Mikaela Blomqvist.
Men som jag tänker att om det är någon, om alla de här tre olika sorternas manlighet strålar samman i Knausgård, så tror jag också att alla de fortfarande är liksom salongsfärger i en borgerlig salong. De är acceptabla och det är ingenting man liksom spottar på eller skyr. Men Horace Engdahl inleder den här boken på ett sätt som är ganska självförhärligande, men jag tror det rymmer något sant, att han pratar om förbjudna böcker och framförallt Leopardis läsning av förbjudna böcker. Att han är italiensk poet på 1800-talet som liksom samlade på sig en enorm mängd förbjudna böcker. Mm. För att både han och Horace Engdahl är ganska säkra på att det är det man inte får säga som sanningen ryms. För att annars skulle det inte vara förbjudet att säga. Är det bara dumt och korkat så finns det ingen anledning att förbjuda det. Men är det sant på ett hotfullt sätt, då har man ganska goda skäl att förbjuda det. Det är en väldigt romantiserad tanke om liksom det tabubrytandet, men det är väl inte helt falskt. Jag tror åtminstone inte det.
Men det är ett ganska banalt sanningsbegrepp.
Det är ett väldigt banalt sanningsbegrepp, men det behöver inte vara dumt för det.
Nej, jag tror inte. Jag tänker att det handlar om att det sanna tänkandet rör sig utanför det samhälleligt etablerade tänkandet. Och
att det förbjudna har ett värde för att det visar på vad som är acceptabelt att säga.
Det där är en avvägning som många minoritetspolitiska rörelser, som till exempel queerrörelsen, har svårt att göra i relation till de liksom förbjudna rösterna. För att det finns ju en liksom hel uppsjö av akademiker idag som liksom fetischerar transkriptionen som idé. Men det som faktiskt är transkriptioner i dagens liksom moralpolitiska landskap vill man inte veta av. Utan de enda transkriptioner man vill veta av är det förflutnas transkriptioner i någon bemärkelse. Alltså den typen av liksom sexuella och identitetsmässiga praktiker som inte ansågs kosher då, men som anses kosher idag. Liksom. Så hur ska man liksom, hur ska man klara av den avvägningen mellan de transkriptioner som är liksom progressiva och de som är konservativa? Det finns ju ingen... Liksom...
Ja, nej, men det tycker jag det är det absolut viktigaste att komma ihåg, att själva, det är inte handlingen av transkription i sig som är sann. Det är inte den sak som går emot etablerade. Det är inte där sanningen sker, utan vad transkriptionens intressanta kunskapsinnehåll är ju att påvisa vad som inte går att säga.
Mm.
Eller hur?
Det är 90% av all bra humor.
Ja, det är demaskeringen.
Ja.
Inte påståendet i sig som är det väsentliga, tänker jag.
Nej, men precis. Vad är liksom, vad mottas på ett negativt sätt? Och jag menar, det kan ju finnas otroligt goda skäl till liksom att vissa saker är komplicerade att säga. Naturligtvis. Och jag tänker att det är också... Alltså det finns ju någonting i den... När den formen av hållning blir för principfast och för dogmatisk, så har ju den kanske ofta uppkommit i relation till samhällen som funkar på ett annat sätt än typ dagens Sverige. För det är liksom inte... Alltså, man snackar ju inte... Alltså, majestätsbrott är ju liksom inte olagligt. Och det blir liksom inte heller radikalt. Men absolut, alltså det är ju någonting som är, tycker jag, grundläggande intressant i att försöka liksom kartlägga de normer och värderingar som finns i ett samhälle. Sen helt oavsett om de är, om man själv tycker att de är bra eller inte, vilket ju är, det är en viktig skillnad på jättemånga sätt såklart. Är detta liksom är detta en rimlig allmän princip eller är det inte det? För jag menar att någonting är norm, att en norm är ju inte i sig dålig. Liksom.
Nej, precis.
Nej, verkligen inte.
Men det är intressant, såklart, att få syn på vad är korrekt.
Och där är det ju väldigt självförhärligande att rama in sin bok på just det sättet. Att liksom, ni kommer ta anstöt av det här. Och det är värdet. Och sen finns det några som inte kommer ta anstöt av det. Och de tillhör den här kretsen av liksom aristokrater. Men det är så himla lätt att ironisera över det anspråket, att jag tycker det är radikalt ointressant att ironisera över det. Det bjuder in till sin egen ironisering. Mm. Eller hur?
Ja.
Jag tänker också att det är väl på något sätt begripligt att skriva så när man i den positionen som han var i och och i viss mån kanske fortfarande är i, att det går inte att säga en mening utan att den blåses upp till något fruktansvärt i media eller sådär. Jag tänker att det inte är konstigt att man känner en impuls att uttrycka sig fritt, men också på något sätt också måste förhålla sig till hur det kommer tas emot. Eller?
Ja, den här nådelösa offentligheten som man ändå har befunnit sig i 40 år, ärligt talat. Man ska ta en av de finaste passagerna i den.
Jag tycker att vi avslutar med en av de finaste passagerna.
Jag har en avslutande fråga sen. Okay. Men vi kör en sista Horace. Horace for the
road. Jag ska välja, för att här är två jävligt bra. Men vi tar den här. Män som bara pratar med varandra när det är kvinnor närvarande är lika irriterande som sysslolösa hotellportierare, säger Mahou. Det måste vara någon jävla stil på könsmaktsordningen.
Ja, det var riktigt bra. Det var jag helt för.
Får jag fråga, tror ni att jag skulle kunna göra en Mahou?
Ja, jag är för.
Jag tror inte det.
Skulle det fly liksom?
Nej, jag tror inte det heller.
Jo, nej. Kasta det ut där, Lyra.
Så det här är min avslutande fråga. Hur känner ni att problemet manlighet i relation till litteraturen har påverkat er?
Ska jag säga som
Mahou? Är det ett problem för er? Nej, nu får du inte citera, Victor.
Alltså, jag känner så här att jag har då i många års tid fört statistik över de böcker jag läser och då på diverse olika parametrar. Till exempel då författarens kön. Och jag läser ju absolut mest män. Det är ju väldigt, väldigt klart för mig. Och det är för mig, jag tycker inte att det är ett problem, för att det är framförallt män som har skrivit böcker i de tidsrymder som jag är intresserad av, liksom. Men någonting som jag tycker är intressant med manligheten är att jag förknippar manlighet med språklöshet. Mm-hmm. I det att liksom, ja, de har historiskt sett haft tillgång till språk på ett helt annat sätt, men vad det gäller just manlighet i egenskap av någonting specifikt, så har de inte särskilt bra verktyg. För jag upplever det som att män har generellt väldigt, väldigt svårt att definiera sig själva, eller liksom att förstå sig själva som tillhörande en grupp. Alltså individen som fiktion är otroligt stark vad det gäller män. Medan de flesta kvinnor, till exempel då, eller människor som kanske liksom tillhör en underordnad grupp på något annat plan, inser att jag är ju jag. Och jag är otroligt individuell på mina sätt. Och jag är helt unik och så vidare och så vidare. Men jag tillhör också den här gruppen. Och därför blir det liksom någorlunda intressant för mig att försöka resonera kring liksom vissa särdrag och hur detta påverkar mig som en människa i världen. Och så jag tror att när jag liksom inte, och det tänkte jag på nu när jag skulle väl liksom bara välja exempel, att jag tyckte att det var svårt att hitta något liksom, det finns så många böcker om att vara kvinna. Alltså där det är liksom någonting explicit tematiserat. Men de böcker som jag kanske upplever som bäst exempel, alltså de böcker som jag upplever som att de handlar om manlighet i någon mening, gör det ofta på ett helt omedvetet sätt.
Mm. Det är en neutral position liksom.
Det är en neutral position.
Eller
en
förment neutral position. Ja, Gombrowicz tror att han skriver om storheten, men han nämner ju bara män.
Ja, precis.
Alltså för mig handlar det bara om manlighet.
Ja, liksom. Och det är någonting som jag själv liksom, jag säger det på ett helt icke-reliant sätt liksom, alltså, men jag tänker att det är liksom definierande för mäns sätt att vara i världen, att de inte, kvinnor tror jag tvingas tänka på sitt kön i högre grad.
På samma sätt som vi är ganska omedvetet vita.
Liksom. Ja, till exempel, ja.
Jag tror, jag tycker, för jag läser också främst män och har alltid gjort. Jag tycker inte att det är ett problem. Det är inte heller något som jag någonsin tänker på egentligen. Eller min tanke är att litteraturen överskrider alla sådana kategorier. Och jag tror inte att det kan bli, jag tror inte det kan skrivas intressant litteratur utifrån tanken att man tillhör en viss grupp. Jag vet, Louise Glück skriver i någon essä att hon kan inte förstå, hon kan inte förstå hur man kan skriva utifrån tanken att man är kvinna, utan att om man är kvinna och skriver en bok så kommer väl det visa sig i boken i den mån det är relevant. Men jag vet inte, jag tror jag ser litteraturen väldigt mycket som något, ja, men individuellt.
Men kan inte den individualiteten synas starkare om man förhåller sig till de samhälleliga kategorier som man sorteras in i?
Nej, nej, det tror jag inte. För att jag tror att varje individ är något mer än de kategorierna.
Ja, men just därför, för att de betingningarna liksom är begränsningar. Så först när man liksom stöter emot dem och skapar friktion mot dem, så finns det någonting som avnaturaliseras i det förment, de förment naturaliserade kategorier man sorteras in i. Och då finns den sanna individualiteten.
Nej, jag tror inte det är vägen till den sanna individualiteten.
Där går en avgrund mellan flickorna.
Jag vet inte var jag står i det här. Jag tänker att jag har kanske... Ja, men så här, jag har tänkt på det mycket. Jag läser också mer män än jag läser kvinnor, utan tvekan. Men eftersom jag är också intresserad av samtidslitteratur likväl som liksom de senaste 200 årens litteratur framförallt.
Eftersom du är en man som har läst många böcker.
Ja, nej, nej, nej.
Nej, men läser man, alltså, läser man mycket samtidslitteratur så är man... Alltså, jag menar,
då är man så illa tvungen att...
Läsa kvinnor.
Ja, nej, precis. För att idag är de kvinnliga författarna bäst, och det är väl en så här historisk förändring som man ser från som börjar hända på 60-70-tal och liksom tilltar i styrka egentligen under 50-60 år, om man får göra en sån kategorisering. Men att jag tycker mig ändå se ett skift, eller liksom så här, jag märker åtminstone att så här en traditionell kvinnlig utsägelseposition som liksom uppstår under 60- och 70-talet hos en del så här amerikanska författare, som jag tror Louise Glick är en avtagare till, Anne Sexton och sådana figurer där man liksom, där det privata inom modernismen blir ett legitimt utsägelsefält som tidigare inte riktigt har existerat, för att man har existerat inom det här Eliotska objektiva paradigmet i mycket av den liksom anglo-västerländska modernismen som jag alltid har tyckte väldigt mycket om. Det har kommit att bli liksom en akut norm. Alltså Knausgård är en kvinna i den meningen.
Det tror jag i alla fall. Det var en tes han ville framföra på Biskop Sarnen.
Var det? Ja, men hans utsägelseposition.
Jag tycker att det ligger något i det, ärligt talat.
Alltså folk håller på att jämföra honom med Rousseau och sådär.
Han jämförde sig med de 70-talistiska kvinnliga självbekännelseförfattarna.
Det tycker jag är mer
välfunnigt. Det var du, jag och sen Athena stormade ut.
Nej, men jag tycker faktiskt att han har en poäng där. Det,
och det har inte så mycket att göra
med... Formmässigt, men inte politiskt kanske.
Nej, nej, inte politiskt, men alltså formmässigt. Och det har inte så mycket med Knausgård
att göra. Jag tror att du är inne på något där. För att själv kommentera lite abrupt, för att Rebeckas älskare, som är en man, vill komma in i byggnaden. Du bara outar dig på det okay. sättet. Så tror jag att du är inne på någonting i bemärkelsen att så här, litteraturens fokus har ändrats på ett sätt som gör att så här, det skrivande subjektet och relationen mellan dens verklighet och det fiktiva har avnaturaliserats och hamnat jättemycket i fokus. Och det är ju ett större problem, det är jag hypermedveten om som kvinnlig författare, att allt jag läses kommer att tolkas mot en idé om min självbiografiska bakgrund. Liksom, mycket, mycket mer än män. Men det är nästan något som har stärkt den kvinnliga författarpositionen. Just för att det är det läsarna söker efter. Precis. Och det anmäler sig så mycket tydligare i läsningen av kvinnliga författare.
Ja, och det är inte nödvändigt kvinnligt, det är historiskt kvinnligt. Det måste man ju liksom emfasera. Och Knausgård är inte medvetet kvinnlig, utan han är, om man ska hypopolisera de här dragen, historiskt kvinnlig.
Ja.
Förstår ni vad jag menar?
Ja, men för det har ju skett liksom, den så att säga, neutrala författarpositionen har ju gått från liksom en väldig närhet till en gängse manlig subjektivitet till en subjektivitet som är mycket mer kvinnlig. Och där kommer ju Knausgård väldigt bra in i bilden, tänker jag.
Trots att han liksom samtidigt får bli symbolen för det stora manliga superförfattargeniet. Och det tänker jag... Jag tycker inte det är motsägelse, utan det är två motsatser som är sanna samtidigt.
Men det är ändå intressant att ställa hans och Lindas böcker emot varandra i den bemärkelsen och se liksom...
Men hon ligger väl närmare feminin ekritur, eller?
Jämföra, nej, det tycker jag absolut inte.
Men hörni, Det här var gästabudet.
Ja, det här var tionde avsnitt av gästabudet.
Tack så mycket för att ni lyssnade.
Tack så jättemycket.
Bra tålamod. Ingen Carl Wennberg den här gången heller. Jag vet att ni saknar avsnitt. Honom.
Men... En av hans fem dikter som Victor har läst kommer tillbaka någon gång.
Vi vet att 70-talets utfall beror på hur vänstern förmår att hantera sin egen besvikelse. Och det var vad jag hade i huvudet.
Och nästa avsnitt.
Jag vill även flika in att jag är inte antifeminist. Jag är ingenting.
Det är det nya Edith Södergran. Jag är inte antifeminist. Jag är ett neutrum.
Det här var Lyra Colley,
Rebecca Kärre,
Victor Malm,
Mikaela Blomqvist
från Södermalm i Stockholm. Tack för att ni lyssnade.
Tack för att ni
lyssnade. Älskar killar och tjejer och andra.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.